Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hälsar vi er välkomna till avsnitt 52 av podden Vi går till historien. Och med mig har jag som vanligt, hoppas jag.
Ja just, här sitter Ulf Gemsjö. Och idag ska vi tala om Linköpings blodbad år 1600. Ja, vi har ju talat om maktkampen mellan Sigismund, kung i Polen och Sverige, och hans farbror Karl, hertig av Södermanland, Närke och Värmland. Medan Sigismund befann sig i Polen styr Karl som hans ställföreträdare som riksföreståndare i Sverige. Men det visar sig att dessa båda herrar fick allt svårare att samarbeta. Karl såg till att Sigismund ståthållare över olika landskap i Sverige och i Finland utmanövreras av hertigen, som under olika riksdagar och möten fick framförallt bönder och borgare att stödja honom mot kungen. Sigismund har i sin tur stöd av en del högadliga, vissa katolska, men som flyttat ner till hans hov i Polen. År 1598 avgörs maktkampen i Östergötland efter en drabbning vid Stigborg och slutligen med slaget vid Stångenbro utanför Linköping där Karl segrar. Något vi ju berättade om i förra avsnittet. Sigismund tvingas utelämna de riksråd som stått på hans sida och återvänder till Polen för att aldrig återkomma. Året därpå, 1500-talets sista, ser hertig Karl till att han får kontroll över hela Sverige, Finland, Estland. En riksdag förklarar Sigismund avsatt, men Karl väntar med att låta utropa sig till kung. Och nu ska vi se vad som händer under det nya seklets första år, då Karl gör upp räkningen med de tillfångatagna riksråden som stått på Sigismunds sida. De har delats upp i olika fängelser, Gripsholm, Nyköpingshus och Stockholms slott. Och hertig Karl bestämmer att rättegången ska äga rum i Linköping och sätter datumet för dess inledning till den 3 mars. Då hade en riksdag pågått i stan från den 24 februari. Ja, den lilla staden på 1500 invånare får ett tillfälligt tillskott av 700 personer ungefär. Ett av de fyra stånden har inga representanter under rättegången, nämligen prästeståndet. För prästerna anser att en rättegång som ska följa inte är juridiskt eller moraliskt motiverad. Fångarna förs nu till Linköping. Den här rättegången är väl kanske den mest kända i Sveriges historia. Hertig Karl hade ju efter Stångebroslaget lovat att de skulle få en rättvis rättegång. Ja, man kan ju inledningsvis fråga sig vilket brott de hade begått. Var de verkligen förrädare som Karl menade när de hade slagits för den lagliga kungen? Apropå här till Karl och Linköping, det är lite märkligt att i den här stan inte finns några som helst minnen i form av någon gata eller väg eller torg eller staty eller liknande, trots Stångebro och rättegången. Något vi har i hög grad i Nyköping, som är ju lite av här till Karls stad, och även i andra städer där han gjort avtryck. Vad tror du?
Men känns inte Linköping som lite att den vill ha en prägel av att vara en ganska ny och modern stad, har inte alls den här historiska kopplingen. Det är faktiskt en, kanske inte något jag har gått och tänkt på, men den vill mer vara universitet och sjukhus och jag vet inte.
Det kan ju stämma, men då är ju också slott och domkyrka. Ja.
Det känns som de inte är så stolta över sin domkyrka. De gömmer undan den lite.
Och där förlorar vi alla kyrkligt intresserade åhörare i Linköping.
Nej, men konsert och kongress verkar vara mer sådär, ja. Och simhallen och jag vet inte.
Det är LOC.
LOC och sådär. Vi har ett universitet och vi, jag vet, lite liberaler. Kan man säga, kan man sammanfatta det? En liberal stad.
Okej. Okay. Ja, det är möjligt. Vi får se om några Linköpingsbor hör av sig om detta.
Ja, men har du någon annan förklaring till gatorna?
Nej, jag tycker det är märkligt. Sigismund kanske hade fler anhängare än Karl där, och att den traditionen har lyft kvar, att man såg väldigt negativt på det här blodbadet kanske inte var någon bra reklam för staden, så att säga.
Ja, men historielösa. Låt oss konstatera det nu.
Ja, jag tror bäst vi går vidare här nu innan vi får allt för många historieintresserade Linköpingsbor på oss här. Vad sa vi nu? Ja, rättegången. Den ledande av de anklagade, det var utan tvivel Erik Sparre. Man kan nog säga att han var efter regenten den ledande statsmannen i Sverige under de senaste decennierna under 1500-talet. Han var mycket högt utbildad på olika lärosäten ute i Europa. Han skrev obehindrat böcker på latin. Det mest kända heter Pro Lege Reget Grege, som väl kan sägas gå emot det kungliga enväldet, framhålla vikten av att regenten följer landets lagar och förespråkar en viss maktfördelning. Så även folkets intressen respekteras. Jag tror att hertig Karl fruktade honom, hans vassa penna och tunga. De är förut lika gamla, båda var födda 1550, så de är alltså nu 50 år det här året. Karl såg honom säkert som en fiende till en stark monarki. Sparre var ju naturligtvis inte någon demokrat i vår mening, men han ville att adeln och rådet skulle vara lika mäktiga som kungen. Sparre var känd internationellt och hade en baronstitel från den skotske kungen Jakob VI som han har fått. Och han blev rikskansler, han verkade för och medverkade vid Sigismunds kröning. Kuriosa som vi också har berättat, som du kanske kommer ihåg, var att han räddade Gustav Eriksson, Erik XIV:s lille son, från att dränkas i Stockholms ström på Johan III:s order. Han var gift med Ebba Brahe, en av vår första greve, Per Brahes döttrar, med vilken han fick 12 barn. Men i tvisten mellan Sigismund och Karl så tar han så småningom kungens parti. Karls misstänksamhet och antipati mot honom delas av hertigens hustru, Kristina av Holstein. Det var nämligen Erik Sparre som kom med budet från Sigismund att kungen dissade henne som han varit förlovad med. Och det här ansåg Kristina var en stor förolämpning. Hon trodde med rätt eller orätt att Sparre hade påverkat Sigismund att ta detta för henne mycket förödmjukande steg. Sen gifte hon sig alltså med Sigismunds farbror och ärkefiende, den i förhållande till den polske kungen 23 år äldre, hertig Karl. Istället. Bland övriga fångar så hittar vi bröderna Gustav och Sten Baner, Ture Bjelke, Göran Posse, Claes Bjelke, Karl Stenbock som var bror till Gustav Vasas enkedrottning Katarina Stenbock och Arvid Stålarm som ju varit ståthållare i Finland. Han hade ju dömts till döden där men blivit benådad för andra gången och därmed undgått Åbo blodbad. Och från Finland kom även Stålarms krigsöverste Axel Kurk och hövetsmannen Bengt Falk. Ja, hur tänker Karl här nu? Att döma alla de här till döden, det, ja, jag vet inte vad du säger, men det kan ju ändå inte ha varit oproblematiskt. Alltså på det här sättet skulle han ju utplåna en stor del av den svenska högadeln. Reaktionen kan ju bli som efter Erik den 14:e Sturemord.
Det är väl snarare det att han skulle kunna få fiender, ganska omfattande fiender bland just högadeln. Jag vet inte hur nära de stod det som inte var högadeln, men man har ju samtidigt lierat sig med bönder och borgare som kanske tog allt mer mark. Nej, jag vet inte. Jag är självklart emot i modern sådär modern perspektiv emot alla former av dödsstraff, men om man ändå ska se det ur ett strategiskt perspektiv så jag vet ju inte om högadeln egentligen var så emot Karl heller. De kanske såg Karl som nummer två på listan för önskvärda regenter, bara det att Sigismund faktiskt var den lagliga kungen. Så jag vet inte om man har ett rejält motstånd här bland de här gubbarna egentligen. Ja, jag vet inte.
Nej, alltså de hoppar ju fram och tillbaka i lojalitet här. Men alltså, vad jag tänkte på var ju, som du också antydde, alltså efter Sturemorden fick ju verkligen Erik emot sig alla de här högadliga familjerna ju, som ju bidrog till hans fall eftersom de stödde då bröderna Johan och Karl i upproret mot sin storebror. Men alltså vi kommer ju hela tiden tillbaka till det här, hur är den här rättegången verkligen legitim? Alltså, vad hade de gjort sig skyldiga till? Sigismund var ju den lagliga kungen, eller hur?
Ja, alltså de har gjort sig skyldiga till att vara på förlorarens sida. Det är väl svårare än så är det inte, helt enkelt.
Ja, så är det ju ofta i historien. Men alltså Karl, alltså helt klart är ju att han försöker på olika sätt få de här fångarna att krypa till korset, erkänna sina försyndelser och be om nåd och förlåtelse. Och han vet ju att Erik Sparre är nyckelpersonen. Skulle han få honom att falla till föga kommer säkert de andra att följa efter. Så därför skickar han Erik Brahe, katoliken, och Sparres svåger till cellen för att övertala honom. Alla Brahe-bröder som varit uppdelade när det gäller sympatierna för och mot Karl verkar nu ha gått över till hertigens sida. Men Sparre, han vägrar erkänna något han anser sig vara helt oskyldig till. Alltså, vad som utmärker dessa ädlingar och även deras hustrur som ju har samma bakgrund, det är ju någon slags plikt och hederkänsla som gör att de till och med ibland går i döden hellre än att erkänna något mot sitt eget samvete. Och det kommer ju verkligen att se prov på här. Vad det säkert talas om är vad som hänt när hertig Karl gjort upp räkningen med sina motståndare. Erik Sparres bror Johan, som hjältemodigt försvarat Kalmar, det kommer nog vi berätta om förra gången. Han blev ju halshuggen utan någon rättegång. Den avrättning som väckt störst uppseende och vrede, som vi också talade om i förra avsnittet, det var ju den unge Johan Flemming i Åbo, vars enda brott var att han var son till den beryktade Claes Flemming. Så har nu alltså fångarna förts till Linköping. Sparre tillhör de som suttit på Nyköpings hus, och när de passerade otillgängliga Kolmården, där det på den här tiden kanske var ännu mer wildlife än det är idag, då görs ett misslyckat fritagningsförsök av Sparre. Det här försöket har inte Sparres välsignelse. Han vill till Linköping och föra sin talan vid rättegången där.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Samtliga fångar sätts nu på slottet i den östgötska stiftstaden. Till Linköping kommer också deras hustrur och vissa av barnen. Dit kommer alltså Sparres Ebba Brahe och Gustav Baners Kristina Sture. Hon är dotter till Svante Sture och hon hade ju fått både sin far och två bröder avrättade under Sturemorden. Med sin Gustav Baner hade hon under 16 års äktenskap fött 14 barn. Så hon måste ju med andra ord ha varit ständigt gravid. Den stora familjen, de bodde förut på Djursholms slott som väl idag är kommunalhus i Djursholm. Vidare kommer hustrun till Gustavs bror Sten, Ingrid Tott, som i kontrast till svägerskan är barnlös. Och vi har också Ture Bjelkes fru, en syster till Kristina Sture, Margareta vid namn. Familjerna befinner sig i Linköping, men de får inte träffa sina män. Så vi är framme vid den 3 mars, en kylig, snöslaskig, tidig vårdag. Nu anländer hertigen från Nyköping i spetsen för ett stort följe med många soldater med vimplar och flaggor och musiker som blåser i trumpeter och slår på trummor. Det är ju inte säkert långt mellan städerna, men de har ändå delat upp resan på 2 dagar och övernattat i det tidigare vårfruklostret i Krokek i Kolmården som hertigen lagt beslag på. Rättegången tar sin början. Den är inte inför lyckta dörrar utan offentlig. Men när de anklagades fruar försöker ta sig in så blir de avvisade. Man kan säga att hertig Karl här har en juridisk dubbelroll. Han är faktiskt både åklagare och domare i samma person. Och som domare verkar också grevarna Erik Brahe och Axel Leijonhufvud som förstås har en oerhört svår roll. De anklagade ju deras nära släktingar, ståndsbröder och vänner. En tredje domare har inte dessa problem. Han heter Erik Göransson Tegel och det är alltså sonen till den beryktade Göran Persson, du kommer ihåg, Erik den 14:s rådgivare. Han brukar ju pekas ut som den förvirrade kungens onda genius. Du kommer ihåg honom. Göran hade blivit adlad och själv föreslagit namnet Tegel, varvid kung Erik enligt en god anekdot hade föreslagit ett mer passande namn med tanke på alla de många dödsdomar Göran Persson utfärdat. Han föreslog att han skulle kalla sig Stegel istället.
Det var han som visste Göran här. Alltså. Det är en skatt där som ligger nedgrädd i Kungsträdgården. Stämmer inte
precis, precis. Ja, just det? Precis, han hoppas ju kunna klara livhanken genom att hänvisa till att han var den enda som visste var den här skatten befanns. Men så det gick ju inte bra utan efter den svåraste tortyr och avrättning av Göran. Men sen lyckades faktiskt sonen Erik ta tillbaka adelsnamnet och fick tjänst hos hertig Karl som ett slags, ja, en slags spion hos den misstänksamma hertigen. Trots det dåliga rykte i synnerhet fadern men även sonen har i svensk historia så finns det faktiskt en Göran Perssons väg i Huvudstad och en Erik Göransson Tegels väg i Spånga, orter norr om Stockholm.
Lite billigare där priserna på just den vägen.
Kanske har påverkat, ja. Medverkan gör också andra Brahe-bröder på hertigens sida som Abraham och Magnus. Nå, rättegången inleds med att hertigen meddelar att rättegången kommer att avbrytas, alltså ställas in, om de anklagade erkänner. Men när han inte får några erkännanden, då tappar Karl tålamodet, han svär och skriker ut förolämpningar. Han kallar Erik Sparre för en förbannad fähund och att han ska minsann visa de anklagade att 7000 jävlar har jag lovat dem och det ska jag hålla.
Tror du de tycker sig vara lite finare än hertigen också? Med tanke på att Vasa var väl aldrig någon högadel, eller?
Vasa tillhörde någon högadel, men absolut att de inte tyckte han var finare än dem i varje fall, utan att han stod på samma nivå. Vasa var ju ingen kunglig släkt. Karl hade efter Stångebro lovat att utländska opartiska domare skulle delta. Men de här har reducerats till några få från hustru Kristinas hemland Holstein. Alltså möjligen är de tillfångatagna ännu en gång också besvikna på kung Sigismund. Vad man vet gjorde han ingenting för att hjälpa dem. Han kunde till exempel ha skickat domare och observatörer från Tyskland till rättegången. Men återigen, man kan ju som sagt fråga sig vad de åtalade egentligen anklagades för. Karl talade om att de skrivit förolämpande brev om honom. De var landsförrädare som flytt Sverige och begivit sig till Polen. Men den starkaste anklagelsepunkten det är nog att de tagit med sig utländska trupper in i Sverige för att kriga mot svenskar. Erik Sparre är upprörd över hur rättegången går till. Han har större förståelse för hur brodern Johan blev avrättad utan rättegång än det här skådespelet. Anklagelserna är falska. Han får inte kalla in egna vittnen. De har skrämts bort eller finns i Polen. Han får inte visa upp brev och dokument. De har hertigen lagt beslag på. Alltså Erik Sparre menar inte bara att de anklagade är oskyldiga utan att hela rättegången är olaglig. Och möjligen är det ett taktiskt misstag av honom. Alltså, så länge han hävdar de anklagades oskuld kan han nog få vissa sympatier. Men det är nog inte lika klokt kanske att påstå att förrättens medlemmar menar att hela rättegången är illegitim. Eller vad tror du? Då går han emot.
Nej, men jag tycker väl att han har ju rätt här oavsett liksom vad man tycker i skuldfrågan. Det är klart att det här är en fars. Alltså, det är ingen rättegång det här. Det är ett skådespel. Alltså, där håller jag ju 100% med honom. Och om det är taktiskt fel eller rätt så där återgår vi återigen till den heder och plikt och påtala sanningen. Jag vet inte vad allmänheten tyckte om det här eller om de ens brydde sig, det vet man ju kanske inte, men nej, jag vet inte, jag ser det väl inte som nej, jag tycker han gör rätt som påstår det här faktiskt.
Jag vill se vad som händer, dagarna går. Hertigen bor under den här tiden på kungsgården Kungsbro vid sjön Roxens västra strand tillsammans med hustru Kristina och den nu 6-årige sonen Gustav Adolf. Varje morgon ber han sig in till rättegången och när han anländer står de anklagades hustrur och barn utanför i snömodden och försöker få kontakt med honom och be om nåd. Men han ignorerar dem och vänder ansiktet åt ett annat håll. Nu är vi framme vid påskveckan. På måndagen den 17 mars ska domarna avkunnas. Tegel talar med fångarna och meddelar att deras enda chans är att de får en dödsdom för då kan hertigen benåda dem, alltså förutsatt förstås att de erkänner och ångrar sina gärningar. Får de fängelse kommer de förmodligen aldrig levande ut därifrån. Och några biskopar försöker övertala dem, och det lyckas i några fall. Claes Bjelke, Tures bror och Sveriges rikaste privatperson i den här tiden, och Göran Posse faller till föga, går ner på knä, erkänner och ber om nåd. Och det här leder till att bara 4 dödsdomar avkunnas. Erik Sparre, Gustav och Sten Baner, Ture Bjelke. Domarna skrivs under av 155 ständer riksdagsmän. Posse och Claes Bjelke benådas, liksom Erik Leonhuvud, Karl Stenbock och Christer Horn som också bett om förlåtelse och nåd. Avrättningarna ska äga rum på skärtorsdagen den 20 mars. Hertigen bestämmer att de 4 dödsdomda ska få ha sina familjer hos sig det sista dygnet. Så kvällen innan samlas de, 8 vuxna och 7 barn, i Erik Sparres cell som är den största. En festmåltid dukas upp med skinkor och korvar och skogsfåglar och fisk. En vakt kommer in med ett dyrbart vin som hertig Karl skänkt. Natten får sedan familjerna tillbringa då i respektive fånges cell. Tidigt på morgonen, skärtorsdag, lämnar hertig Karl Linköping. Han har gjort ett sista försök den sista kvällen genom att skicka Tegel till Erik Brahe och bett honom söka upp Erik Sparre. Brahe beger sig till Sparre och förmedlar en hälsning från hertigen att om han erkänner så kan han vid stupstocken få nåd. Men vad tror du Erik Sparre svarar?
Nej, nu har det gått för långt, så han kommer ju aldrig be om förlåtelse. Och nu återkommer väl till frågan, okej, men var det värt det så här i historien, när vi nu går till historien, då är de andra, det är ju töntarna, mesarna liksom. Men,
ja, det är inte så, va?
Ja, absolut. Men så där har han ju en poäng. Men han får nu förmodligen då, som jag misstänker, sona sitt liv för den här inställningen. Och, men vem vet, hade han inte gjort det så kanske han hade samlat någon form av makt och avsatt den där, det vet man ju inte.
Nej, det är så. Nej, det är som du säger, Riksbara, han vägrar ju stolt här. Och när Brahe besöker de andra tre dödsdömda fångarna så får han samma svar. Hertigen har avtalat med Tegel att om de dödsdömda skulle begära nåd så ska en kurir skickas till hertigen för att sedan återvända och meddela att avrättningen uppskjutits. Ja, förmodligen är det här en orolig natt för hertig Karl. Ska han denna heliga vecka på skärtorsdagen, dagen före den dag då Jesus Kristus avrättades, visa sig storsint och ge nåd, även om man inte får några erkännanden och böner om förlåtelse. Men, å andra sidan, vad blir då följden? Vore det ett svaghetstecken, en prestigeförlust? De dömda erkänner inte och ber inte om nåd, men benådas ändå. Vad var det då för mening med hela rättegången och domarna? Eller kan man ana att hans tankar gick i de här banorna? Och att han på något vis hade försatt sig i en situation där han inte kunde backa? Eller vad säger du?
Det lutar ändå åt att det är precis som du säger, att det här är ett jobbigt beslut. Inte bara för att det kanske kan drabba honom sen, utan att det kanske var personer i hans... eller att det var personer som han ändå hade viss respekt för.
Jo, vi vet ju inte, han kanske sov gott, men alltså det som lite talar emot det, det är ju det här att han uppenbarligen hela tiden försökte gång på gång få dem erkänna att han skulle kunna uppskjuta eller ställa in avrättningen. Ja. Nåväl, vad händer nu då? Jo, i fängelsecellerna får de dödsdömda fångarna ta farväl av sina hustrur och barn. Gustav Anéns dotter Sigrid har berättat om detta i sin dagbok och brev till sin syster Anna. Men faktiskt, det är lite oklart här vem som skrev detta. Det kan vara tvärtom, eftersom Sigrid bara var 8 år och Anna 15. Pappan, som liksom de andra dödsdömda fångarna, inte bara kommer att förlora sina liv, utan också sina gårdar och alla tillhörigheter. Och pappa Gustav, han säger till barnen, kära barn, det är så handlat mot mig att jag inte ett arv lämnar eder, men jag beder eder att när I hören mitt namn så skola I för min skull aldrig slå neder edra ögon. Gustav Baners dotter berättar också om avskedet mellan hennes pappa och mamma. När han tog farväl av min arma mor så skedde det med sådana ynkliga ord och klagan som jag icke kan minnas rätta ordaformen på, men alla i rummet gräto, både vänner och fiender. Den här dottern Sigrid kommer för övrigt att förbli ogift hela sitt liv och bo omväxlad hos sina många syskon, och det förut denna alltså ogifta jungfru som gett namn åt, du vet, Jungfrugatan på Östermalm i Stockholm. Hon ägde tomten där gatan ligger. Och apropå gatan på Östermalm, det finns ju en Banergata också. Den uppkallade hennes bror Johan Baner, som kommer bli en känd fältare i 30-åriga kriget som vi ska återkomma till. Men tillbaka till Linköping. Skärtorsdagsmorgon år 1600. Klockan 9. Förs fångarna till avrättningsplatsen bevakade av hertigens soldater. Och det är verkligen ett skådespel. Flygande fanor, trummor och trumpeter och hela Linköping förstås på benen. Offentliga avrättningar, det är ju högsta underhållning. Dåtidens motsvarigheter till allsvenska fotbollsmatcher eller SHL-drabbningar i ishockey. Hela familjer samlas, små barn sitter på pappornas axlar för att se så bra som möjligt. Däremot hejdar soldaterna de dödsdömdas hustrur och barn och kommer fram till avrättningsplatsen. Så kommer de fram. Erik Sparre, Gustav Baner, Sten Baner, Ture Bjelke och även Arvid Stålarm, Axel Kurk och Bengt Falk. Ja, avrättningsplatsen, där rått olika uppfattningar om var avrättningarna ägde rum. Men det troliga är att det var på Linköpings torg, alltså idag Stora torget, som ju, du vet, det är ju något av stadens centrum med en berömd historisk statygrupp, Folkungabrunnen, av Carl Milles, föreställande Folke Filbyter, folkungahetens mystiska stamfar. Det där ser du framför dig, eller?
Jo, men det gör jag. Det gör jag absolut. Mm.
Men, på 1800-talet lanserades en annan teori, nämligen att avrättningarna ägde rum utanför slottet. Och därför finns det, det tror jag faktiskt jag visade er när ni var barn där, på Storgatan i backen ner mot Stora torget så finns det en markering med rödfärgade stenar på gatan, kommer du ihåg det? Som ska visa var avrättningarna ägde rum. Det är ganska spektakulärt ju. Och det finns också en uppgift att Gustav Baner från sin cell på slottet sett hur avrättningsplatsen i ordning ställdes. Det hade ju varit omöjligt om Stora torget var den rätta platsen. Men de som talar emot det är att hans dotter skrivit om hur de gingo emellan de starke vaktarna gatan nedföre till stadens torg. Och det sista argumentet för Stora torget upptäcktes för bara några år sedan då man hittade en beskrivning från ett ögonvittne, en präst från Gränna och Visingsö, som skriver om avrättningen på Linköpings torg, som väl knappast kan vara något annat än dagens Stora torg. Den aktuella bödeln, han heter Hans, och han hade tidigare varit i Sigismunds tjänst men blivit tillfångatagen i Kalmar och började jobba för hertig Karl istället. Och hans första jobb, det var att hugga huvudet av Johan Sparre och hans medfångare i Kalmar. I vilken ordning ska nu de dödsdömda halshuggas? Ja, man börjar med den äldste, Gustav Baner. Var och en av de dödsdömda har rätt till att säga några sista ord. Gustav, han tar av sig på överkroppen och börjar sjunga en psalm. Och några i den stora publiken sjunger med. Han fortsätter med flera andra psalmer, bland annat Vår Gud är oss en väldig borg. Och till sist så tar han efter denna allsång på torget till orda och vänder sig till publiken medan han lyfter sin högra hand. Denna hand, säger han, och hela kroppen har jag väpnat och haft ospard för mitt fädernes land, förtjänt igenom min trohet i ett ridderligt namn och aldrig låtit bruka mig antingen i råd eller dåd emot den ringaste, mycket mindre emot hela riket eller och varit benägen till någon den last som Gud och Sveriges lag har givet överheten makt och våld att straffa. För det tackar jag min Herre och Gud. Jag vill gladare dö. Somliga av er tog det tänka att nu ska allt bli gott. Men jag vet, det blir först nu ont, för här blir idag 22 barn faderlösa och 4 kvinnor bedrövade änkor. Deras tårar och oskyldiga blod ropar dagligen till Gud, det vet jag. Och oskyldig är jag, hör det, och förbannad var den som talar illa på vår döda mull. Det var kraftfullt.
Ja, det var starkt. Mm. Bra jobbat.
När Gustav Baner slutat sitt tal så hände det något dramatiskt. Vadå? Jo, en ryttare med hertigens fana rider fram genom publiken och fram till Tegel och överräcker ett brev till honom. Tegel bryter sigillet och läser brevet. Det är ju verkligen som i en film, en spännande film, eller hur? Har hertigen, som alla visste hade lämnat stan, skickat en kurir med uppskov av avrättningarna. Ett desperat hopp tänds förmodligen hos de dödsdömda. Men Tegel ger ingen signal till böden om någon slags kontraorder. Hade det varit en Hollywoodfilm hade ju de här nu benådats, eller hur?
Ja, men vad stod i det här telegrammet då?
Intressant. Jag återkommer till det. Biskopen i Strängnäs lär ha böjt sig fram till Baner och bett honom en sista gång att bekänna sin skuld. Men förgäves. Baner vägrar. Han knäböjer istället framför böden som rutinerat svingar svärdet genom luften och hugger huvudet av Gustav Baner. Huvudet ramlar ner, blodet forsar, publiken jublar. Men ögonvittnen har berättat att det högra benet på ett spökligt sätt lyfts upp av den huvudlöse adelsmannen. Han läggs på en bår och förs bort. Näst i tur är Erik Sparre. Han tar fram ett papper där han skrivit ett långt tal som han läser upp. Talet handlar om att rättegången och domen varit olaglig. När han läst färdigt kommer Tegel fram och räcker fram handen för att Sparre ska genom talet. Men den forne rikskanslern börjar istället riva sönder sitt papper i små bitar och slänga dem på marken. Så knäböjer han inför böden, han ropar på latin, in manus tuas domine, commendo spiritum meum, innan hans huvud skiljs från kroppen. Sen är det dags för Sten Baner, som ju 32 år tidigare, kanske kommer ihåg, räddats till livet under Sturemorden. Du vet, det kommer när Erik XIV, han ropade ju döda alla, men inte är Sten, eller hur?
Just det, han hette Sten och det fanns flera.
Ja, det fanns två, va? Sten Baner och Sten Lejonhuvud. Och båda skonades ju då. Men nu finns inte den möjligheten till räddning längre. Alltså, den här Sten, han har inte broderns verbala förmåga. Han har vid Gustavs och Erik Sparres halshuggning utropat: Gud vare din själ nådig. Och när han nu tar av sig på överkroppen och knäböjer ropar han: På dig hoppas jag, o Herre. Du låter mig icke komma på skam till evig tid. Och så faller hans huvud ner, blodet sprutar, publiken klappar händerna och skriker. Så var det Ture Bjelke kvar. Han hör hemma på Sturefors utanför Linköping, som för övrigt Etten Bjelke fortfarande äger och bebor. Hans 10 år äldre bror, Hogenskild, som vi nämnt tidigare, han var med redan på Gustav Vasas tid. Han har också tillhört de anklagade, men då hertig Karl inte kunnat samla tillräckligt med bevis mot honom så kvarhölls han i fängelse i Stockholm. Vi ska återkomma till honom. Bröderna var förresten gifta med varsin dotter till Svante Stur. Den här ståtlige Ture Bjelke, han är känd för sitt fagra utseende, och böden Hans, han är lite orolig för att han inte ska kunna med ett enda hugg klyva Tures kraftiga nacke. Alltså, det här är ju alltid en bödes dilemma. Så Hans, han tar en liten paus och slipar svärdet en extra gång innan han ger sig kast med Ture Bjelke. Så det blir ett litet uppehåll här för publiken, ungefär som man spolar isen mellan två perioder i en ishockeymatch. Idag hade det väl varit en reklampaus, eller hur?
Ja, sådana här cheerleaders som kommer in och håller igång publiken.
Ja, det är en annan tanke. Ja. Ture Bjelke, han läser samma strof som Sparre, men på svenska. Alltså, Jesus Kristus, i dina händer befaller jag min anda. Och det går bra. Ja, alltså för böden. Alltså, han lyckas med att få in den rätta svingen och skiljer Tures huvud från resten av kroppen i ett enda hugg.
Vilken tur. Jag var lite orolig där för böden ett tag, men ja, vad skönt.
Men nu så kommer jag besvara din tidigare fråga här. Alltså, nu går Arvid Stålarm upp för att bli nästa offer. Men då händer det. Tegel avbryter Stålarms avskyddstal och läser upp det brev som han fått från kuriren, från hertig Karl. För där står det att hertigen benådar Stålarm och hans krigsöverste Axel Kurk. Det är faktiskt fjärde gången Stålarm blir benådad i sista stund från en dödsdom. Och Stålarm, som lär ha varit en levnadsglad person och lite humoristisk och så, han säger: Vad skola mina medfångar nu tänka efter jag inte kommer efter? Visst lära de mena att jag är till helvetet faren efter de icke se mig hos sig i himlen dit de väntat mig. Lite kul, eller?
Ja, speciellt snabbtänkt. Speciellt efter han trodde att han skulle dö precis. Och sen skämtar han till det där istället.
Ja, visst.
Skön person.
Verkligen. Stålarm och Kurk, de sätts in i fängsligt förvar på Gripsholm. I deras fängelsecell i Griptornet kan man än idag, jag vet inte om du har sett det, läsa en inskrift på väggen som de skrivit. Det brukar guiden alltid visa, det står med någon slags röd skrift där. Och det står det ungefär så här: Anno 1600, den 3 april, blev vi här insatta. Arvid Eriksson, Gud vet min lycka. Axel Kurk, vi hava sättet för vår trohet och lidit för våra synder. Kommer här ut den, men så står det inte mer, det är bara några punkter därefter. Båda skulle 2 år senare friges, vi kan återkomma till dem. Men faktiskt är inte föreställningen på Linköpings torg slut. Det återstår en sudden death. Va? Nämligen den ofrälse officeren, hövdsmannen i Finland, Bengt Falk, som hårdnackat hållit fast vid sin katolska tro som han av någon anledning gått över till, och även sin tro och lydnad till kung Sigismund. Så halshuggningen av honom får avsluta Linköpings blodbad, som väl sammanfattningsvis vill ändå få beskrivas som det mest upprörande justitiemord. Eller jag vet inte om du har någon slutkommentar där.
Frågan är om det ens når upp till justitiemord faktiskt. Det var ju som sagt en fars det här. Jag vet inte hur övriga rättegången var, men det här var ju ett skådespel från hertig Karl förstås. Det hade ju ingen som helst betydelse. Han ville att de skulle skrämma dem till att be om förlåtelse, verkar det som. Jag vet inte.
Man kan ju undra hur hertig Karl kände sig. Han hade alltså kommit fram till att stålarm och kurk skulle benådas. Varför då? Ja, kanske för att de inte på samma sätt tillhörde den svenska högadeln, inte spelade en politisk roll, inte var lika farliga. Och kanske han hoppades in i det sista att den dödsdömda högadliga kvartetten skulle falla till föga. Men hans son, Karl Karlsson Gyllenhjelm, han begav sig från Linköping till sin far och berättade att ingen hade bekänt. Det finns en rolig anekdot som är bara inte så gammal. Då en ättling till Erik Sparre med samma namn besökte Linköping. Och han parkerade sin bil på Stora torget där. Och när han kom tillbaka efter att ha shoppat kanske i Filbytergallerian eller någonstans i närheten där, så upptäckte han att det var han fått en parkeringsbot på bilen. Så det gick han upp till polisen i Linköping, visade parkeringsboten, sitt körkort med sitt namn Erik Sparre och sa: "Tycker ni inte att vi har lidit nog?" Och polisen lär ha rivit parkeringsboten i tu. Det är skojigt.
Det som får mig att tvivla på den här historien är ju att polisen i fråga skulle veta vad som har hänt Erik Sparre den äldre.
Ja, men det kanske var just det. Det här är ju några år sedan, så att man kanske fortfarande läste svensk historia i skolan då, så att polisen kände till det. Avslutningsvis, vad gjorde man då av liken från de halshuggna? Jo, de fördes till ett brygghus där kropparna lades bredvid varandra med huvudena på en bänk ovanför. De lades sedan i kister, men hertigen vägrade låta familjerna ta hem dem för begravning i släkternas gravkor. Istället ställdes de in i Linköpings domkyrka. När försommarvärmen kom började en stank tränga fram från dessa kistor, och biskopen lyckades efter mycket övertalning få hertig Karl att gå med på att de skulle flyttas ut från kyrkan. Hertigen ger istället order om att man ska gräva en grop alldeles utanför en av domkyrkodörrarna där kistorna vräktes ned som i en massgrav. Och det är först efter Karls död som familjerna äntligen tillåts ta hem sina avrättade män och fäder från Linköpings blodbad. Ja, vad fick då detta gruvliga blodbad för följder? Det ska vi berätta om nästa gång. Och vi tackar som vanligt för alla uppmuntrande kommentarer på Facebook och andra sammanhang. Och för gåvor också som vi har fått, som snart får vi väl ihop till den här mikrofonen som du har lovat köpa. Så tack alla kära lyssnare, så hörs vi igen om 2 veckor.
Jag kan redan nu avslöja en följd av det här, och det är ju att alla som heter Sparre i efternamn kan parkera helt fritt i Linköping. Men stort tack för den här genomgången av Linköpings blodbad. Det är lillebror till Stockholms blodbad, kan man väl säga. Stort tack!
Ja, det är riktigt. Ja, alltså vi östgötar, vi är inte riktigt lika grymma av oss som stockholmare, som där är över 80 och dödades. Linköpings blodbad är ju lite mer blygsamt. Det stämmer. Okej, tack så ni har. Vi hörs om 2 veckor.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.